Ja, det dyker upp under senmedeltiden och det syftar på hur länge fartyg ska ligga på redden innan de får komma in till Venedig. Idén är att man finner under digerdödens tid, pestepidemierna på 1300-talet, att sjukdomen kommer utifrån. Det är en enkel notis. Man ser att vi har inte pesten själva, den kommer utifrån. Och har man då en hamn, befinner man sig i en hamnstad, så är det ganska lätt att införa en regel att fartyg måste vänta. De första som kommer på det här, det är inte folk i Venedig utan i Dubrovnik, som heter Ragusa och var en italiensk-kroatisk stad som låg på en ö då, vilket Gamla stan gör fortfarande. Och då bestämde man en regel på 30 dagar. Trentino kallades det då. Under 30 dagar måste man ligga stilla, sen får man ta sig in, för då är det säkert. Sen bestämmer man sig i Venedig några 50-60 år senare för att förlänga det till 40 dagar. Då får man en quarantena. Quarantena, alltså 40 dagars period på venetianska. Och sen får vi den via franska, karantän, 40 dagars period.
Att sätta människor i karantän, ja, det uppstår alltså på öar i hamnstäder men sprider sig senare till fastlandet. Och att använda sig av skepp och hav, ja, det hade en praktisk betydelse, säger Dick Harrison.
Ja, du kan se människor om de försöker smita iväg mycket lättare. Havet fungerar som en barriär. Man måste komma ihåg att simkunnigheten var urusel. Det är först i modern tid folk lär sig simma på riktigt. Det är ett 1900-tals fenomen. Så att simma ut ifrån ett skepp eller in i en stad, det går inte, utan du är fast där vid. Och om du då låter fartygen ligga på redden, alltså inte ens i hamnen utan en propit utanför hamnen, då kan du vara säker. Mm. Och där på så sätt utvecklar man de här knepen för hur länge man ska vänta, hur länge man ska titta, hur man ska försöka skydda sig genom att låta folk stanna innan de får komma in.
Dick Harrison säger att karantänen utvecklades till att bli praxis under 14- och 1500-talen, då staterna blir mäktigare och mer organiserade. Förutom att bestämma hur många dagar som människor ska hållas i karantän, upprättar man också karantänzoner.
Det mest berömda gör österrikarna och ungrarna. De skapar en jättezon tvärs över Balkan. Ja. Den österrikiska militärgränsen, Confinium Militare på latin, som är alltså väldigt bred, väldigt stort område på norra Balkan, där folk helt enkelt måste stanna upp, kontrolleras, undersökas, och där det bor alltså precis den fria bondesoldater som får skydda gränsen och får privilegier mot att de gör det. Och det här sättet att skapa zoner med karantän i hundratals år, det sprider sig sen även norrut. Vi hade ett liknande system vid ryska gränsen, och de här systemen blir sen, alltså inte bara experimentstationer för hur man skyddar sig mot sjukdom, utan också för hur man kontrollerar folk överhuvudtaget. Hur man ser till att folk lyder order och de ska stanna.
Men problemet är att folk inte alltid lydde karantänsreglerna.
Jag har exempel från Sverige när vi hade pesten för sista gången på 1710-talet. Man försöker på alla sätt och vis tvinga stadsbor att hålla sig i staden. Ystad till exempel i Skåne var en av de sist drabbade svenska städerna. Då fick man under inga omständigheter åka ut på landsbygden och handla med bönderna. Det struntade ofta borgarna i, eftersom de inte begrep varför. De var intresserade av att tjäna pengar. Med följde av att vi fick de sista stora pestutbrotten på Sverige på Österlen i Skåne. Så det har varit en dragkamp mellan folks oförmåga att förstå och myndigheternas vilja att kontrollera.
Och det är ju också aktuellt i dessa dagar när man ser inslag med hur många åker till, ja, med våra fjällorter till exempel.
Exakt. Då ska man gärna lägga in en liten brasklapp att de sjukdomar man försökte skydda sig mot förr var en helt annan farodignitet än covid-19. Coronaepidemin hade man inte märkt för. Det hade bara passerat obemärkt, utan nu snackar vi pest, kolera, alltså gula febern, alltså riktiga superdräpare. Hade de kommit idag så hade vi reagerat med en mycket, mycket större panikkänsla än covid-19.
Och i dessa dagar är ju begrepp som karantän, isolering och social distansering mer aktuella än någonsin. Sverige har förbundit sig till Världshälsoorganisationen, WHO:s internationella hälsoreglemente. Och i Sverige är 8 hamnar och 5 flygplatser utsedda till att kunna hantera just internationella hot mot människors hälsa. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa att hamnarna och flygplatserna ska bland annat tillhandahålla avskilda lokaler för undersökning och om nödvändigt att kunna sätta såväl människor som djur i karantän. Och både flygplatsen Landvetter och hamnen i Göteborg är 2 av de ställen som ska ha karantänsmöjligheten.
Ja, hejsan, jag heter Peter Andersson och jag bor på stiftelsen några år och har intresserat mig mycket för hembygden och är med i Stiftelsockens hembygdsförening.
Och det är just till Göteborg och Göteborgs skärgård vi nu ska styra skutan till. Närmare bestämt till ön Känsö som ligger nordväst om Styrsö i Göteborgs skärgård. Här ligger Känsö karantänsanläggning.
Det är ju en unik anläggning här för vårt land. Inte minst för att den är kvar i nästan orört skick som den uppfördes i början på 1800-talet.
Och karantänsanläggningens uppgift var främst att kontrollera att det inte kom in smitta genom fartyg, berättar Peter Andersson som brukar guida turister runt anläggningen.
Och därför så måste ett fartyg som ska gå in till hamnen ha ett sundhetspass. Och för att få ett sådant så var man tvungen att genomgå en kontroll. Och då var det karantänstationens och dess befolkning eller dess besättning som kunde utföra det. Och skeppet fick alltså ankra upp och ta sig i land och visa upp sina papper. Och hade de sundhetspass, då kunde de passera in till Göteborgs hamn utan vidare kontroller. Men hade de inte detta, så var de tvungna att genomgå en undersökning av besättningen och framförallt lasten.
Det var i början på 1800-talet som man började använda anläggningen flitigt på grund av gula febern som hade fått ett utbrott kring Medelhavet.
Och den följdes ofta med fartygsbesättningar som låg väldigt sjuka. Och detta ville man skydda sig från och därför beslöt man att bygga upp en rekorderlig anläggning här på Känsö. Då valde man en vik som är en grundvik som har ett inlopp på cirka 200 meters bredd.
Ja.
Där man bestämde sig för att här ska vi bygga fyra byggnader som är ordentligt isolerade från varandra. För det var ju en av anledningarna till att man skulle kunna isolera folk då som var sjuka eller misstänkt sjuka.
Idag är Känsö en militär anläggning och det finns inga bofasta på ön. Men de gamla byggnaderna finns kvar, till exempel det gamla pestsjukhuset.
Ja, alltså konstaterades då att det var någon som var sjuk på ett fartyg så skulle den då kunna tas i land. Och då sänkte man ner honom i en speciell båt och förde in honom till pestsjukhuset. Och där hade man en liten ingång i grundläggningen från havet. Att, där förde man in honom och sen så hade man en lucka i golvet där man kunde hissa upp honom.
Okay.
Och där blev han av med alla kläder och fick baddas med ättiksprit. Och så in i ett rum, ett eget rum hade han. Och det var väldigt unikt på den tiden. Det var så som våran läkare hade anordnat anläggningen.
Mm.
Han fick ett eget rum och sen brändes hans kläder och sen nästa dag så var det samma sak igen, ut och bada i ättiksprit och nya kläder och så in på rummet.
Man undrar ju om ättikspriten hade någon verkan.
Ja, man visste ju inte så mycket om det. Det var väl allt som var starkt och frätande. Det ansåg man ha effekt mot sjukdomarna och användes ofta. Och speciellt även för då lasten som jag nämnde tidigare som då fick tas i land och tas in i dessa förråd, byggnader i ändarna på viken här.
Mm.
Så fick den tas upp och där röktes den med svavelångor och andra syreånger för att liksom man antog att allting som innehöll luft, alltså som bomull och hudar och sådana saker, ull, det var tvunget att rökas för att utrota sjukdomen som då skulle kunna finnas i detta.
Sen finns det ett annat litet sött hus eller på att säga som jag har sett på i artiklar om Känsö karantänsanläggning som kallas för, ska se om jag kan uttala det rätt här, Parloir.
Det är riktigt.
Ja.
Det är en mycket, mycket unik byggnad. Troligen den enda kvarvarande i hela världen. Och det var ju så att för att hindra den här smittspridningen så skulle då den friska personalen ombord på anläggningen kunna ta emot misstänkt smittade utan att där vid smitta. Och då hade man byggt det här lilla huset som är 6 gånger 8 meter ungefär.
Mm.
Med ingång från båda sidor. Och däremellan var det då ett dubbelt galler. Och i mellan gallren så eldade man, när det användes då, med svavel. Så att det uppstod en kraftig svaveldimma in i rummet som då skulle hindra överföring av sjukdomar från den som tillfälligt kom in där och anmälde att de ville ha sundhetspass eller visa upp sina sundhetspass. Och där kunde också bytas dokument genom en speciell liten anordning med en låda som innehöll också ättiksprit som dokumenten skulle bada genom då innan de fick byta sida, så att säga.
Jaha, så de tvättade liksom dokumenten där i ättiksprit?
Jajamän, ja. Även de fick genomgå detta. Jag har aldrig riktigt förstått hur man kan få skrift och klara sig genom doppning av ättiksprit, men det fanns kanske något sätt på det. Om inte berättat så allmänt.
Ja. Och Dick Harrison, han tycker Känsö karantänsanläggning är världsunik eftersom byggnader fortfarande finns kvar att beskåda. Och anläggningen var i bruk fram till år 1918.
Och sen så upphör man att använda den successivt och så lägger man ner den formellt 1934 och sen så tar försvaret över. Och så ser historien ut för de flesta av de här gamla karantänanläggningarna. Det är ett fenomen som hörde hemma i tidigmoderna staten, alltså 15, 16, 17, 1800-talet. Men som fasas ut när vi blir moderna och upplysta, för då tänker vi att nu behövs de inte längre.
Jag tänker så här, att i dessa coronatider så har ju många länder över hela jorden infört olika restriktioner och delar av karantäner och isoleringsläger. Liksom har vi någon gång i historien haft en sån här gemensam sak kring att just isolera oss? För jag menar, det pågår ju över hela jorden just
nej,
nu.
Det har vi inte. Det är det verkligt nya med den här offensiven från myndigheters håll mot att sprida smitta. Det är en offensiv som visserligen är nationalistisk, för man beslutar om det i länderna. Vissa stänger gränser, andra inte. Men det sker samtidigt med någon sorts gemensam uppfattning om vad som trots allt hotar oss. Och gör man på ett sätt i ett land så rapporteras det direkt i ett annat. Så det är ett globalt fenomen med nationalistiska övertoner. Och det är väldigt, väldigt ovanligt historiskt. Det är en följd av att världen har blivit tekniskt mer avancerad. Vi har helt andra etermedier än tidigare. Det rapporteras snabbare, så att vi kan göra på det här sättet. Det normala i äldre tider är att det är strikta regionala eller i bästa fall nationella fenomen. Så det vi bevittnar idag om den här globala medvetenheten, det är radikalt nytt.